han liksom hoppar i en båt där och glider under Istanbul fram till ryska konsulatet. Och vad hittar han där?
Hittar?
Ja, nej, han har installerat någonting under ryska konsulatet som leder upp till deras mötesrum. Vad är det?
Vad du vill ha från mig? Jag vill prata om Bonds kalsonger.
Hej gott folk, här är ett litet bumpermeddelande som berättar att inledningen av showen har försvunnit på grund av ett litet missöde. Men det är inte så mycket som ni missar, utan vi berättar bara att vi heter Jonas Högberg och Anders Hultqvist. Att vi har beslutat oss för att se om alla James Bond-filmer, trots att vi inte kan någonting om James Bond. Och just därför så är det här en podd som du behöver lyssna på. Vi hinner också en bit in i filmen. Filmens inledande scen som utspelar sig i Spectres träningsläger. Där en Spectre-agent avrättar en annan agent som har på sig en James Bond-mask. Vilket vi tyckte var väldigt underligt. Och James Bond-masken lurade Anders också en aning. Without further ado så hoppar vi in i den återstående biten av avsnittet, vilket är en ganska rejäl bit. Så härlig lyssning allihopa. Det är någon snubbe som har fångat upp från gatan typ och hotar att döda oavsett på något sätt.
Organisation.
Men man ser ju att han är... Ja, det är lite märkligt. Men det är mycket i den här filmen också som inte riktigt stämmer alla gånger. Ja, logiken känns ju inte helt klockren. Men den var ju mycket, mycket roligare den här filmen än vad Dr. No var.
Men alltså Spectre är en sån organisation som där man är beredd att dö för saken. Och det är ju att bära en James Bond-mask. Man såg att han var lite spak. Jag tycker det mest imponerande i såna fall var Sean Connery lyckades spela sig själv. Fast han såg ju ut lite som någon som försökte spela Sean Connery.
Ja, absolut. Som att,
för det var ju någonting som kändes off. Och jag precis, tänkte, Sean Connery har blivit en sämre skådespelare sen förra filmen.
Ja, precis. Han var inte längre den självsäkra, arrogante James Bond. Utan han har blivit han blivit en sämre skådespelare än bara. Jag har glömt bort hur man gör för att agera självsäkert. Jag står här bakom en kruka och känner mig lite skrajsen istället.
Men då var det medvetet.
Ja, men det var ju en ganska kul inledning. Och då introduceras man ju till den här skurken Grant som agerar huvudskurk kan man väl säga. Det är många olika skurkar i den här filmen.
Jag tyckte inte Grant fick en klockren introduktion här heller.
Även om det var mycket bättre än Dr. No får man ju säga.
Även om det var att strypa Bond såklart. Men man köpte ju inte riktigt det ändå. Så att det blev lite... Ja, jag vet inte.
Men här introduceras vi ju till Blofeld också. Man får ju aldrig se hans ansikte. Man får ju bara se hans händer när han klappar den här vita katten. Som har blivit den här ikoniska symbolen för... Ja, för Blofeld helt enkelt.
Mm.
Och när han pratar med sina underhuggare.
Med rösten först. Vi hör rösten bara först. Som i första filmen också. Där väl både Bond och Dr. No introducerades ur bild. Vi hörde deras röster. Så de fortsätter på det.
Det är temat.
Det är temat lite här.
Är det ett tema? Ja,
det blir ett tema.
Mm. Klart intresseväckande inledning. Och... Sen när James Bond kommer till Istanbul, där merparten av filmen äger rum, då kommer ju några riktigt märkliga och fantastiskt underhållande scener.
Rosa Clegg, eller Rosa Clegg, nummer tre, introducerades ju också i den här Blofeld-scenen. Hon är ju kanske också lite av en huvudhantelangare.
Ja, precis. Men när de kommer fram till Istanbul så... Ja, just det, innan vi säger det. Det var ju väldigt fin... Den här tredje skurken. Det är många skurkar nu att hålla reda på. Men det finns en till som jag tyckte var pikant filur. En schackspelare som är med i Spectre. Och eftersom han spelar schack, då är han självklart planmannen. Han som lägger upp hela planen för hur Spectre ska kunna hämnas på James Bond för att han dödade Dr. No. Det, man känner direkt att här blir det väldigt mycket mer barnsligt. Alltså, det känns ju lite som att det är... Som att man själv satt och som litet barn, hur man själv liksom drömde upp intriger. Ja, nu ska skurkarna hämnas på hjälten och sådär. Så det var väldigt fin scen när man fick möta den här schackskurken. Han satt och spelade i en stor, jättestort rum som såg ut att vara taget ur något så här ryskt palats liksom. Och det var en stor schackturnering där han givetvis han spöade skiten ur sin motståndare sekunden han fick veta att han skulle inställa sig hos Blofeld via en dold lapp under ett glas.
Ja, precis. Han hade hela tiden kontroll över spelet och kunde avsluta det när han ville.
Ja, nej, men det var, tyckte jag att det var mycket som kittlade fantasin här betydligt mer än i första filmen. Och då speciellt då när James Bond slutligen kommer till Istanbul, då kommer det några riktigt knasiga grejer som vi redan spoilat om. Han träffar ju en kille som heter Kerim Bey. Någon sorts... Nej, men han är väl någon sorts mattförsäljare eller någon företagare av något slag som agerar undercover och ska hjälpa Bond. Och han har ju ett väldigt intressant källare.
Väldigt intressant källare.
Det är liksom som ett gammalt tempel under hans hideout med jättemycket så här pelare och det är liksom vattenlagt allting och det liksom går kloaker som han liksom hoppar i en båt där och glider under Istanbul fram till ryska konsulatet. Och vad hittar han där?
Hittar?
Ja, nej, han har installerat någonting under ryska konsulatet som leder upp till deras mötesrum. Vad är det?
Vad du vill ha från mig? Jag vill prata om Bonds kalsonger.
Du får prata om bondskalsonger, men det här är ju bara för bra för att inte nämna. Då han har alltså installerat ett periskop som han alltså kan använda för att titta på alla i möteshallen. Fullständigt bizarrt. Men det här periskopet är ju... Jag har ingen aning hur han döljer det här periskopet. Men han har inte installerat någon mikrofon där uppe. Så det...
Nej, man hade installerat det när de byggde om någonting. Så att det var mycket skak och grejer i byggnaden i alla fall. Så att då passade han på. Eller vad var det? De byggde om vägen utanför eller någonting. Ja, då kände han, jag passar på att installera ett periskop. Alltså ett stort jävla periskop.
Ja, det är ett jättestort periskop.
Jag förstår inte hur det inte kan synas. Eftersom han fäller upp det också. Han måste ju fälla upp det i det ryska konsulatet. Alltså ur
en fruktskål eller någonting där uppe liksom.
Ja, det får man ju inte se. Men...
Fantastiskt. Och då visar den här periskopet till James Bond då, som genast blir intresserad när han får se en kvinna komma in.
Ja, men han tappar ju fokus då genast. Han tittar ju på de här andra figurerna. Och sen kommer in en kvinna och då säger han genast, oj, här kommer en brud. Och då tappar han helt fokus.
Ja, precis. Det är något sorts viktigt möte som äger rum här. Men så fort det kommer ett par ben, kvinnoben, då ja,
han säger något om
glider att de, han iväg. Liksom.
Att de benen tar sig ut bra och att han skulle gärna vilja see her in the flesh. Va?
Ja, precis. Alltså han är ju ständigt halvkåt. Och det gäller väl egentligen i alla scener. Även när han pratar med sin chef M i början av filmen. Då har han ett märkligt uttryck i ansiktet som liksom signalerar att han ständigt redo.
Det kändes som att de spelade mer medvetet på det som något nästan roligt här, i alla fall i första halvan av filmen.
Ja.
Att det var lite skämtsamt.
Någon sorts parodi på förra filmen av något slag.
Eller lite tidigt på James parodi. Bond, ja, James Bond måste ju kanske redan varit lite etablerad från böckerna. Så.
Ja, men glimt i det ögat. Skulle ju vara precis tungan rätt i mun och sådär. Men det slår ju över ganska mycket, så man sitter ju mest och skrattar åt Sean Connerys fantastiska minspel och sugna blick. Men pratar man kalsonger?
Ja, nej, men jag satt ju och försökte tänka lite på kläder överlaget, som jag var så himla fokuserad på det i förra. Tänkte jag, jag har visst fått min lott i livet, kläder. Men i den här tyckte jag att alla hade grå kostymer mest. Och hon rosa klägg.
Klebb.
Klägg. Ja. Hade lite dräkter och någon uniform och Bondbruden, som jag inte kommer ihåg hon hette, hon hade ju med sig lite 60-talskläder, så inget, men när Bond introduceras ligger han ju i en båt med sin flickvän då, från förra filmen.
Ja, precis, det är hon som spelar golf i början av förra filmen.
Ja. Där de alltså träffades, så nu hade han inlett en stadigare relation. De var ute på picknick vid floden.
Mm.
Och Bond låg i kallingarna. Och telefonen i bilen ringer.
Ja, 1963 så har han en telefon i bilen.
Mm.
Det är high tech. Men ja,
kallingarna är ljusblåa kalsonger. Ja, men sen har han ju grå kostymer, så det var ju egentligen det noterbara. Kläder åker av fortfarande ibland.
Han klär sig ju i badlakan senare i filmen också.
Ja, ja. Det gjorde han.
Det, precis, man spelar ju fortfarande på som hans sex appeal, ja. Ganska mycket.
Kläderna åker av lite då och då.
Precis, han är ju fortfarande ett sexobjekt.
Men jag är lite besviken över att han hade en sån... alltså i förra var det en sån så mycket olika kostymbyten. Här var det var flera olika kostymer, men det var några olika grå. Ja. Ett par mörkare, en nästan svart med mörkblå slips, så att, jag vet inte. Överlag så kändes det som att många av bitarna som gör Bond har börjat så här fästa. Mm. Liksom en superskurk. Hantlangarna är med här. Vi fabblade ju bort hantlangarna förra gången. Det var de här tre blinda männen.
Ja, exakt.
Som vi väl mest pratade om som tre blinda män. De var ju egentligen etablerade som hantlangarna. Liksom, de var ju ganska mean killers också. Det glömde
precis.
Vi
prata om. De gick runt och låtsades vara blinda. Men var i själva verket yrkesmördare.
Så gick slog snabb, till snabb aktion.
När liksom. Folk inte riktigt såg det komma.
Till vårt försvar så skäblade ju filmen bort dem. De försvann ju bara. Vi vet ju inte vad som hände med dem.
Nej, de kan ju ha blivit dödade av Bond. Men vi minns faktiskt inte det.
Så här har vi ju tydliga skurkar etablerade.
Ja,
det men samtidigt så tycker jag inte etableringsscenerna riktigt sitter än heller. Jag tycker...
Vad kräver du av en etableringsscen i en
för jag tänkte, men shit, okej, första filmen så kändes etableringsscenen lite taffliga. Så jag tänkte, till nästa kommer de sitta så mycket bättre. Och jag vet inte om jag tycker att de gör det. De känns fortfarande lite så här att de känner på det. Men det är klart, det är bara andra filmen. Men...
Mm. Jo, men Goldfinger, då kommer ju Oddjob. Då lär det väl vara en himla fokus på honom.
Jo. Men det är just den första scen. Det är ju bra skurkar här. Men
den här... Ja, precis. Schackspelaren har ju... Han ser ut som Putin. Jättehärliga ögon också. De har hittat många sköna ansikten.
Ja, men jättebra pokerface. Och Rosa...
Rosa Klebb.
Är jättebra.
Ja, hon är verkligen sinister.
Mm.
Och Blofeld får man ju inte se. Men... Och den här Grant då, som spelas av Robert Shaw.
Mm.
Han har ju också något speciellt.
Mm, han är bra. Ja, ja. Ja, men då sitter de i... De ska åka i en bil.
De ska åka i en bil?
Eller de sitter i en bil.
James Bond och Kevin Bay.
Ja, precis. Och då är det ju här att alla avlyssnar och förföljer varandra. Så att Kevin Bay, han har bett sin... Är det två... Eller någon son i alla fall.
Alltså han har massvis med söner som alla jobbar åt honom.
Men nu är en son som alltså kör omkring två dockor i stan som ser ut som Bond och Karim.
Ja, det är helt fantastiskt.
Som kommer uppehålla skuggorna i timtal, säger Karim. Och för att de ska få en lugn stund åka till Karims vänner, alltså i ett romskt läger. Och jag förstår inte varför de ska dit.
Nej, jag får intrycket att Karim bara vill visa James Bond the sights.
Ja, okej. Okay.
Eller någonting. Det verkar ju som att de har tid att slå ihjäl. Och då beslutar de sig för att åka iväg till det här romlägret.
Mm. Det visar sig att han är mycket nära vän med den romska hövdingen.
Ja, vad betyder det egentligen?
För när de kommer dit, då kommer ju en man springande och säger: nej, det här är inget bra tillfälle att komma hit. Nu är det två kvinnor som ska slåss om hövdingens sons gunst. Båda är kära i samma man.
Ja, vilket predikament.
Men då får ju Karim och Bond stanna och titta på det här för just av anledningen att han är nära vän till familjen. Annars skulle de inte få det.
Nej, och de verkar väl inte vara... Eller jag vet inte, Bond, han verkar ju glad att få titta på när två ganska heta tjejer... börjar fäktas med varandra.
Ja, han tycker det är jätteroligt. Och det utbryter en sån här catfight mera. De så här katthänder i luften och
alltså, jag kommer inte ihåg, hade de redskap eller var det bara fistfights?
Nej, det var bara klohänder, tror jag.
Ja, så det var en riktig catfight alltså.
Ja, alltså, precis. Och lite avklätt. Eller ja, alltså inte naken. Men det kändes ju mer, här blev det ju en Russ Meyer film helt plötsligt.
Ja, precis. De blandar och ger James Bond-filmerna.
Och det märkliga här är ju då att... Eller vad är det märkliga? Jo, att ingen av dem vinner. Eller Bond vill inte att de ska ha ihjäl varandra.
Mm,
och då blir det någon konstig situation att Bond ska välja brud.
Ja, just det. Som vinner hövdingens sons gunst.
Och då är det typ som att Bond ska prova dem. Eller något.
Det är ganska osmakligt. Jag vet inte riktigt vad som händer här, men det är väl ändå... Ja.
Vad som händer är att bulgarerna anfaller.
Just det. Just det. Bulgarerna dyker upp.
Vad som utbryter är ju någon så här, som en så här gammal John Wayne Western Circle of the Wagon. Just det,
precis. Cowboys indianer.
Ja. Eller just det. Vita amerikanska nybyggar kofösare versus amerikansk ursprungsbefolkning.
Det är det politiskt korrekta sättet att beskriva det. Ja. Men precis, det är ju den stämningen. Och det blir en jättestor fightscen egentligen. Som inkluderar kanske 50-60 pers. Och bland annat så får man ju se Sean Connery ducka för en tomahawk av något slag. Inte en tomahawk, en... nu är jag alls för mycket inne på...
Ja, nu gammade du in. Men det är det klassiska shotet. Men först, brukar inte det vara en pil i westernfilmen? Här är en machete som kommer och sätter sig.
Ja, just det. Bond står väl i förgrunden och så kommer liksom den här macheten i bakgrunden liksom träffar en, vad är det, tältduk eller någonting.
Jag tror den sätter sig i en stolpe, men Bond tar den och hugger ner ett tält som två män just har hoppat in i och börjar brottas. Då hugger den ner så tältet dras över dem. Oh, bra.
Du kände pulsen höjas här, förstår jag.
Inte direkt, det är inte jättespännande. Men man förstår att det var det här de ville till. Varför scenerna överhuvudtaget är med det här romska lägret och bulgaranfallet.
Det är ju kanske inte jättesnyggt klippt eller regisserat, den här actionscenen. Men ja, precis. De ville väl bara ha någonting som...
De vill ha en massscen.
Höjer temperaturen lite. Mm. Och här dyker ju den här Grant upp och räddar James Bond.
Ja, just det.
Han skjuter någon kille som ska döda honom bakifrån, precis.
Precis, han smyger runt och skyddar Bond liksom, för att
Bond ser ju inte Grant, utan han, Grant gör det här i in the hidden shadows.
Yes.
quite so. Men sen då
Men det är också för att Bond är hans. Ska någon likvidera Bond så är det han själv, eller?
Jo, ja, men absolut, Bond. Det intrycket får man ju. Det här är en skurk som har bestämt sig att Bond ska bli hans stora måltavla, och det ska ske på hans egna villkor liksom. Mm. Han skulle ju kunna döda Bond när som helst. Men Bond gör ju samtidigt honom och Spectre en tjänst, för de håller ju på och guidar Bond. Det är ju Bond som ska hämta den här märkliga kodknäckarmaskinen från något kassavalv som dyker upp senare. De liksom ger honom ledtrådarna så att han ska fixa det här åt dem, så att de inte ska behöva smutsa ner sina händer. Men man märker ju att Grant är väldigt sugen på att få... Ja, det såg man ju inte minst i början när han dödade den där Bond-lookalike-en. Men i alla fall, de avstyr ju det här bulgariska invasionen.
Jag förstår. Alltså, de så kallade bulgarerna här, man får ju veta då att de är ute efter Karim.
Får man? Ja, det kanske man får.
Jag tror det är underförstått i alla fall.
Ja.
Men vilket tillfälle att välja. Eller så här, just när han är med sina nära vänner då. Alltså, det är ju, de ställer ju upp som en armé också, romerna.
Ja, just det. Ja.
De borde kanske tagit dem på vägen eller någonting, eftersom de ändå visste att Karim och Bond var ute. Men, ja, motivationen här är ju en massscen såklart. Så.
Ja, men sen då när det här är klart så bestämmer ju sig Karim och Bond för att åka och likvidera Bulgariens ledare.
Ja, säg inte Karim att nej, men nu får det vara nog. Jag får ta tag i det här. Jag måste likvidera Bulgariens ledare innan han tar mig. För nästa gång kommer han nog lyckas. Typ tredje gången gilt eller
någonting. Ja, säkert.
Så nu måste jag bara skynda mig.
Men då åker de ju till...
Och Bond erbjuder sig. Nej, men låt mig.
Ja, men vilken kompis han har blivit på kort tid. Han bara, ja, men visst, jag kan döda en kille. Det är inga problem.
Han har ju license to kill, så att...
Jo, så
är det. Karim kanske hamnar i trubbel.
Men de åker ju till någon liten stadskärna av något slag, va? Eller det är i alla fall en massa hus, och det är mitt i natten. Och de ställer sig utanför ett hus och lurpassar, liksom. Och...
Han klättrar ut ur munnen på en biafisch.
Vad sa du?
Han klättrar ut ur munnen på en biafisch.
På en filmaffisch?
Ja, jag tror det.
Jo, men just det. Det är ju den här bioaffischen. Jag kommer inte ihåg vad filmen hette nu, men det är ju med Anita Ekberg. Det är ju hennes ansikte som pryder en husfasad, liksom. Sidan på ett hus. De har ju smält upp en affisch liksom, på hela den husfasaden. Och då är det den är liksom tajmad så att ett fönster är i hennes mun. Och då klättrar alltså den här bulgariska skurken ut genom Anita Ekbergs mun. Varpå Bond knäpper skurken då.
Mm. Och säger något i stil med...
Det var en ganska pikant och intressant scen.
Bond säger något i stil med hon skulle hållit tyst. Eller?
Hon skulle hållit munnen stängd.
Ja, just det.
Jag kommer inte ihåg vad han säger på engelska dock.
Nej. Men vi tycker väl om den svenska översättningen.
Ja, överlag. Men alltså överlag...
Det är den vi tycker om att referera till. Jo.
Precis. Nej, men den var ju ändå ganska... Den var ju ganska bra om man jämför med många av de andra one-liners som Bond kör med.
Ja.
Så var ju den här hyfsad faktiskt. Men i övrigt, väldigt ofta så är det ju extremt dålig kvalitet på one-liners. Mm. Det får man ju säga. Men i alla fall, de drar därifrån.
Sen är det dags för stöten, va?
Just det, sen är det stora stöten, ja. Och det sker ju inne i något... Vad var det för någonting? Det var någon jättekassavalv som de var inne i.
Men det här tyckte du var roligt, för att de pratar om datumet.
Ja.
Eller? Nej, kanske
inte. Jag vet inte.
Nej.
Vi skippar det.
Ja.
Nu kommer alla undra, vad var det med datumet? Vad var det med datumet?
Ja, men då måste man se filmen.
Mm, en teaser. Eller ja. Vi kanske gör ett fullgott jobb i att inte referera allt som händer i filmen. Nej, men i alla fall.
Utlämnar det viktigaste.
De lyckas ju sno den här lektorgrejen då, som är den här kodknäckarmaskinen. Och sen så ska ju Bond fly.
Fixa till håret.
Ska han fixa till håret?
Ja. Man kan tänka sig att tupén där åker på sniskan när han springer runt.
Såg du där?
Ja, men det är en scen när han verkligen så här snyggar till snygga till håret.
Ja, det är ju, det är ju värt att poängtera i varje film att Sean Connery bär tupé.
Ja. När röken har lagt sig.
Men jag tycker inte man märker det riktigt.
Nej,
den,
nej,
den
nej.
Sitter ju fint ändå.
Men det är det första han tänker på när the dust settles där.
Ja,
i valvet.
Så är det att fixa håret lite.
Fixa håret.
Fåfänga. Your name is James Bond. Jo, men då ska ju Bond fly Istanbul då, för att ta med den här lektorn tillbaka till good old London. Och då ska han hoppa på vad är det, Orientexpressen? Nej, Orientexpressen.
Ett tåg.
Vad heter det här linjen som går mellan Paris och Istanbul? Det är ju inte Orientexpressen.
Nej, jag vet inte. Jag kan en tåg.
Jag heter något speciellt, men nu har jag helt tappat det här.
Ja. Men han ska ut och åka tåg.
Han ska i alla fall ut och åka tåg.
Och filmen och då, bara tappa fart.
Ja, här precis, styrfarten försvinner fullständigt. Men det är ju inte bara Bond som är på tåget. Det är ju även Karim Bey och Tatiana Romanova, Bondbruden. Som, jag vet inte, hon har väl verkligen varit i kulisserna så här långt, va?
Men är det inte lite diverse agenter också som hoppar på?
Jo, alltså det är ju, framförallt är ju Grant med på tåget också. Ja. För han har ju skuggat dem hela tiden såklart. Och det är ju nu då som det ska bli en konfrontation då. Men först så blir ju Karim Bey dödad av Grant.
Ja, eller först så försöker Bond upprepade gånger ta sig till restaurangvagnen.
Ja, jo, det är sant. Men misslyckas hela tiden.
Han kommer aldrig dit, han går tillbaka.
Nej, men han säger sig vilja gå till restaurangvagnen flera gånger, men det blir aldrig av liksom.
Nej, men han är ju ute och traskar lite i korridorerna, men sen kommer han tillbaka till rummet innan han har tagit sig till restaurangvagnen.
Är det ju intressant att han har gett Tatiana en hel suitcase full med klänningar?
Ja.
Det var väldigt viktigt att visa att vilken gentleman han är som ser till att hans kvinna har ample supply av klänningar och kan se fin ut på resans gång.
Ja, men det är väl...
Det är ju en självklarhet.
Ja.
Ja, men Karim Bey blir i alla fall mördad och då blir Bond lite ledsen såklart. För tanken var ju att de skulle hoppa av tåget någonstans vid gränsen till ett annat land. Nu minns jag inte vilket det är, men...
Det är säkert en skylt i bild och de säger det säkert.
Ja, för att, är det något som vi har märkt när vi tittat på de här James Bond-filmerna, så är det ju faktiskt att vi behöver de här
det där som vi gnäller över.
Det där övertydliga filmen. Behöver vi. Det här när de nämner att men nu har Bond anlänt till Jamaica i Dr. No. Eller nu är Bond i Istanbul.
Mm.
Det liksom det tydliga, det verkligen behöver vi. För
vi
tappar ju bort oss fullständigt.
Men det är
ju lite så här såsigt berättat.
Men alltså lite... när filmen pågår, då gnäller vi ju det där. Att de ska vara så övertydliga. De både säger och visar i bild. Och sen direkt efteråt så bara... Fan, vart var det?
Ja. Fan, vad dum man känner sig. Ja. De skulle hoppa av tåget. Och där skulle ju Karim Beys söner ha väntat på dem. Men det blir ju inte så nu då.
Det uteblir.
Och sen då så dyker ju Grant upp. Och han utger sig för att vara en agent från London som ska undersöka... Karim Beys mord, va? Eller nej, han ska ju... jag tror Bond går av vid någon station och telefonerar till London och säger vi behöver lite hjälp nu eftersom Karim har blivit mördad. Och då hör... han skuggar ju honom fortfarande, Grant då. Han är ju Bond-hacka hela tiden. Så då tänker han, men då kan jag ta på mig den här rollen. Att liksom agera en agent som skickas ut för att hjälpa Bond. Och då utbyter de hälsningsfraser och är jättemysiga med varandra. Och då, äntligen Anders, då ber de sig till restaurangvagnen.
Ja, och då kommer de fram.
Ja.
Och ska dinera.
Ett episkt ögonblick.
Mm, middagsscen. Där det försiggår saker.
Framförallt försiggår det ju ett brott mot etiketten som är ganska grövt.
Ja.
Grant beställer in rött vin till fisken.
Grant avslöjar sig.
Och Bond höjer på ögonbrynet.
Mm.
Bara, hallå där!
Och sen försöker han smyga i...
Vilken hemlig agent med liksom självkänsla. Självkänsla, självbevarelsedrift. Vilken
överlevnadsinstinkt.
Vem i vid sina sinnens fulla bruk beställer in rött vin till fisk? Mm. Det är verkligen den blicken.
Men på senare tid är inte det accepterat.
Ja, men inte på den tiden. Va? Inte 60-talet.
Så försöker han smyga i sömnmedel i Tatianas.
Ja, det är ju också uppseendeväckande.
Bond, ja, för Bond sitter ju och stirrar på det. Och Grant försöker smyga och göra jätteklumpet. Jag vet inte om det är... Eller ja, jag vet inte. Som är tanken där.
Nej, jag vet inte heller riktigt. Men han förklarar ju det sen då, Grant. När Tatiana har tuppat av. Och de för henne tillbaka till deras sovkupé. Då förklarar ju Grant att säga, ja men det vet du väl att den här defektgrejen när vi ska ta oss tillbaka till London, den rymmer ju bara två personer, vi kan ju inte ta med oss den här tjejen. Jaha, mm. Då köper ju Bond där då. Ja men okej då, jag var ju inte så jätteintresserad av henne ändå. Märker att han är lite av en douchebag här. Och och men vad är det som händer då? För han blir ju avslöjad här, Grant.
Mm.
Eller avslöjar han sig medvetet?
Men är inte vinet och fisken?
Ja. Men hur som helst då, han, det blir ju en,
det blir en situation med en pistol.
Och det är ju alltid intressant,
ja.
Men nu ska... Vad var det Jean-Luc Godard sa om en film? Det enda man behöver är en flicka och en pistol för att göra en intressant film.
Okej, okay. Han såg mycket Bond eller...
Antagligen. Det är ju i och för sig inte Bond kommit igång när han började göra film, men ja, skitsamma.
Men när han sa det är väl det viktiga. Sa han, ja, det innan? Ja, är James Bond baserat på det uttalandet?
Alltså vi litar på att våra läsare googlar upp det här åt oss.
Mm.
Eller våra läsare, våra lyssnare.
Vi transkriberar alltså.
Ja, jo. Det kommer definitivt en fullödig textanalys av allting sen. Men det blir ju i alla fall fistfight där då.
Mm, för Grant får först att han ska råna Bond samtidigt. Han ska ju likvidera Bond, men han tänker, jag kan väl tjäna något på det också. Öppna portföljen.
Ja, Bond har ju med sig pengar.
Han har massa pengar.
Portföljen.
De tänker Grant att han kan ta.
Ja. Och han har ju, vänta, Bond har ju två
portföljer.
Jag är helt
jo, men det är det. Bond säger, ja, jag har en väska full med pengar. Grant tänker, ja, men den kan jag öppna. Nej, det är säkert någon fälla. Bond, du får öppna den själv.
Ja,
så gör han det, inga problem, fullt med pengar. Och så har Bond en väska till, den som har en riggad fälla.
Den
och
som då, Q-väskan.
Precis, då blir ju Grant lite girig och bara, ja men nu kan jag öppna väskan fan själv.
Ja.
Det lär ju vara stålars där också.
För grejen med väskan är ju att den är ju försedd med en speciell låsmekanism. Om man öppnar den på fel sätt, alltså normalt då, då triggas en tårgasgranat där inne då.
Mm.
Och väskan innehåller ju även andra grejer som en kniv, utdragbar kniv och ja, massa allt möjligt sånt där
som man kan behöva.
Som Q, liksom, ja. Han har försett i en spång här.
Och puff! Gasad.
Yes!
Och då
händer det ju en ganska schysst scen faktiskt. Det är ju en riktigt bra fight-scen faktiskt.
Ja, de bonkar på den där.
Mm.
I tågkupén.
Bond gör ett svanhopp mot Grant.
Som misslyckas
totalt. Han visar prov på sin klantighet igen.
Han skulle valt ett annat move just där.
Ja, det känns lite in the moment, lite för hetleverat.
Men kanske. Annars, de håller väl på bonkar saker som de hittar i varandra och det är ganska tajt.
Men bra klippning.
Intensivt,
svettigt, närgånget. Man märker att det här trånga utrymmet gör mycket för fightens, alltså vår inlevelse med Bond och Grant här.
Jo, de utnyttjar ju det också till respektive fördel. Och den får hålla på ganska länge också.
Ja, men det är väldigt, väldigt bra faktiskt.
Mm.
Imponerad av
det. Det här måste ju ha varit något nytt när man såg det.
Ja, det här är inte 17 om man hade sett tidigare. För det här, filmen kom väl 63, tror jag. Ja. Och gjorde man ens den här typen av actionfilm på den tiden? Där de hade såna här specifika set pieces. Vet du tusan alltså. Bond kanske var någon sorts föregångare till dagens actionfilm ändå.
Ja, kanske.
Ja, det är, vi kan nog lite för lite om just actionfilmens historia och så. Men Det här kändes som en riktigt breakthrough. Och det kanske var det också
Ja, men man
för
kan
film,
tänka, vad gjorde man innan? Alltså westernfilm.
Ja, det är klart att det fanns
piratfilmer
några,
och sånt,
några liksom gunfights i westernfilmer och sådär. Men
och med agentfilmer och sånt också.
Där hände det väl ganska snabbt om de inte typ gömde sig bakom några stenar och sköt på varandra. Så
man har ju sen saloon brawls.
Jo, absolut. Men det här de kändes ju ändå mer liksom mer regisserat, bättre klippt och sådär. Man fick verkligen en bra känsla i kroppen. Det här är ju gött. Ja, men och det går ju som nu självklart, det finns ju bara ett utgångsläge för den här fighten, och det är ju att Bond vinner. Han väcker Tatiana efter att ha, just det, han stryper ju Grant med Grants egen pianotråds mojäng. Han har ju någon sorts klocka när han kan dra ur en sån här bärbar klocka som han drar ut pianotråd från, och då lyckas Bond snå åt sig den och strypa Grant. Och sen, ja, men sen hoppar ju Bond och Tatiana av tåget. Och då börjar en ganska märklig vad ska man säga? Jo, men just det, de stöter ju på en kille där som väntar med bil. Det är ju en medhjälpare till Grant. Som tanken var ju då att Grant skulle ha dödat Bond, snott lektorn, hoppat av och hoppat in i den här bilen. Men då är det ju, dyker ju Bond upp, han knockar chauffören och de snor bilen och åker iväg. Men då, av någon anledning, så har ju Spectre fått nys om allt det här. Så de skickar ju värsta armadan efter Bond. Först så kommer det ju en helikopter och ska typ skjuta ner dem. Och då är de på någon sorts, jag får liksom känslan att de är på någon sorts Scottish Moor. Det är väldigt så här mossigt och grönt och bergsaktigt. De springer omkring där och helikoptern matar artillerield efter dem. Och den svenska översättningen påpekar att helikoptern är ute efter att gaffla dem.
Ja, men de kastar först granater eller någonting som inte
just det, granater, just det.
Funkar riktigt. Och sen då säger de, nu gafflar vi dem. Man får aldrig riktigt veta vad det innebär. Jag tror kanske att köra på dem med landningsställen. Kan det
ja,
vara bli gafflat?
Antagligen.
Ja.
Men det var ett...
De kör jättenära Sean Connery i ett
ja.
Eller hans stuntman.
Ja, vad jag förstår. Ja, men vad jag förstår så var det Sean Connery själv som faktiskt gjorde sina stunts här. Och han var nära på att bli
gafflad
på riktigt alltså. Så, men det är ju intensivt. Men det kanske inte är en klassiker scen det här. Den var väl helt okej, men det var väl väldigt snabbt överstökat också. Det tog ju bara någon minut liksom. Men sen när de är klara med det här, då kommer de ju till en båt också.
Ja, de åker båt. Och sen kommer en armé av Spectre-båtar. Och då häller väl Bond bara
Men innan den här armén kommer, då är det ju ett klipp från Spectres högkvarter där Blofeld typ är sur på sina underordnare och dödar schackkillen.
Ja, just det.
Och säger åt någon annan där att åka och fixa Bond. Och sen är det typ ett rakt klipp till när Bond åker båt, och då kommer hela den här armadan med den här killen i spetsen.
Mm.
Så det är väldigt märklig tids...
Ja, men det måste ju ligga i närheten där.
Spectre-basen.
Spectre Island
som det heter.
Den ligger väl i närheten. Eller så kanske den åker omkring hela tiden. Och av en händelse...
En flygande ö.
Ja, precis. Så kommer den här armén. Men Bond gör ju processen kort med dem. Han häller väl ut bensin eller någonting. Olja.
Ja, han dumpar ju en massa så här bensintankar.
Ja, bensintankar. Och sen skjuter han med så här nöd... skott och så brinner allting upp. De åker ju bara in.
Ja, men det är ju extremt antiklimax. Man trodde ju att man skulle få se en fräck båtjakt här.
Ja, men båtjakter funkar ju aldrig.
Topp tre båtjakter?
Inga.
Men inte den fräck i Face Off då i slutet där?
Nej, jag minns den också som tråkig. Men jag får se om Face Off kanske.
Finns det inte någon i Speed 2 som är fin också?
Jag har inte sett Speed 2.
Men de åker ju typ mellan två båtar som är på väg att...
I Speed 2 eller?
Nej, men i Face Off tror jag. Och, är inte det ganska häftigt? Alltså båtarna närmar sig varandra och de måste åka emellan där medans, ja, och hinna igenom innan båtarna liksom är bredvid varandra.
Minns inte.
Och krossar. Jag tror att den är ganska fräck. Men det här var ju absolut ingenting då.
Ja, men det börjar ju brinna fort.
Ja, men det är en explosion.
Det är ju konstigt att de åker in bland de här. De borde ju ana kanske varför Bond dumpar bensindunkar överallt.
Ja.
Men de åker in där, sprängs, allting brinner. Det hoppar ju massa brinnande stuntmän ner i vattnet och sånt där. Det är väl...
Det är väl något.
Det är väl något, ja.
Nej, jag hade velat se mer i alla fall.
Ja, det är snabbt avklarat. Men...
Ja, det är två set pieces på raken här som inte riktigt lever upp till hypen, kände jag. Men hur som helst, de Tatiana och Bond beger sig till Venedig, där filmen i princip är slut. Och då dyker ju den sista skurken upp. Och det är ju din favoritskurk.
Clegg.
Just det. Clegg. Exakt.
Klebb. Rosa Klebb.
Rosa Klebb. Hon har klätt ut sig till städare och har infiltrerat James Bonds hotellrum.
Bond står och snackar lojt i telefonen.
Med en, va?
Jag vet inte. Jo, säkert. Vi ser Rosa smyga in i rummet i bakgrunden.
Och det här har man i minnen från barndomen. För att
Bond, vänder jag om.
Ja, precis. Man,
Rosa Klegg.
De försöker ju bygga upp stämningen här. Och det lyckas väl ganska bra i och för sig. Man blir ju...
skärrad.
Pulsen höjs. Ja, man blir skärrad, absolut. Och det är ju här hon plockar fram sitt hemliga vapen då. Hon har ju en stor jävla kniv i skon som är förgiftad. Så hon försöker ju sticka Bond med sin knivsko.
Men, och här, det blir ju ändå en antiklimax. Setupen är ju grym. Att hon glider in och ska kniva ner honom med sin doja. Hon har ju inga moves. Bond tar en stol och håller henne mot väggen, lite lojt, och bara, nu når du inte.
Nej.
Så står de så ett tag, Tatiana står och funderar och skjuter.
Ja, just det, man ska väl anta att tittaren då ska tänka, aha, ska Tatiana välja då att stötta sin chef eller James Bond?
Men det är spänningsmomentet.
För Rosa Klebb har ju, det var ju hon som... i filmens början, var ju hon som värvade Tatiana.
Ja, Tatiana är någon slags omedveten trippelagent eller någonting nästan.
Ja, precis. Så hon tror ju att hon jobbar åt moder Ryssland. Men egentligen så är det ju Spectre då som hon...
Men då ligger spänningsmomentet i hennes val. Inte i själva scenen, för Bond står ju bara och håller henne med en stol.
Ja, medan hon sprattlar som en spindel typ.
Det här var coolare med en sån här... all out fight här igen. Hon bara sparkar sönder stolen. Och
framförallt att det är just hon också. Att det är en medelålders kvinna.
Ja, hon är ju skitcool.
Med en cool...
gadget.
Gadget. Som försöker skrapa Bond. För det räcker väl med liksom en liten touch med den där så är Bond död.
Ja.
Det hade ju varit coolt, men det händer ju inte riktigt. Det är lite så mycket med den här filmen att det är många detaljer som hade kunnat bli jättebra, men så lyckas de inte riktigt vrida om nyckeln till det där.
Nej, men det är ju bara andra filmer. Jag tänker mig att det där kanske de finslipar fram.
Ja.
Blir bättre och bättre film för film.
Ja.
Att sätta de här grejerna. Jag gnällde väl om... Eller jag tänker på introduktionsscener av skurkar och sånt. Jag var ju lite besviken på det i första... Och de har inte blivit mycket... Eller de har ju blivit rent av sämre.
Ja, precis.
Så de har ju en del att finslipa på. Men ja, det är väl lite testing ground kanske. För...
Och så var det ju tråkiga kläder i den här filmen också.
Gråa kostymer.
Ja. Mycket som kunde gjorts.
Ja, utom Bonds kalsonger då. Han introduceras väl i kalsonger.
Ja, precis. Ja. Exakt, kalsongerna. Det är det kalsonger. Som vi har att...
Ja, det har vi redan pratat om.
Ja, men det kan vi ju absolut fördjupa oss i ytterligare. Eller nej, det kan vi nog inte. Nej, men det är många som säger att det här är en favoritfilm hos många, tror jag. Jag tror att Sean Connery
Var inte
själv.
alla James Bondars favorit Bond-film
Kanske
eller
inte
något sånt?
alla, men väldigt många av dem tyckte ju att det var att From Russia with Love var den bästa.
Det kanske är som så här med en del, det finns så här band, musikband som andra musiker mest gillar. Alltså de är ganska okända men musiker gillar dem.
Ja.
Här är Bond-filmen som Bondar gillar.
Men jag kan ju förstå, jag tror säkert att, jag tror att det är många kritiker som gillar den här filmen också. För att den är ju lite mer, det är ju lite mera spioneri kanske, lite mera avskalat. Det är inte så wacky. Eller?
Inte wacky. Spioneriet består av att man har enorma underjordiska gångar under Istanbul där man har installerat periskop upp i en fruktkorg
Ja, och jo.
i ryska
Nej, men
konsulatet.
fine, du har helt rätt. Det är ju super wacky. Men ja, just det. Det här var ju kul också att 2005 så släppte ju Electronic Arts ett spel baserat på From Russia with Love.
Lite senare.
Lite senare. Det
Det tog så lång tid att koda det
och
spelet.
planera, ja,
Planera.
utveckla.
Man har hört om långa utvecklingstider.
Jo, det här var ju Duke Nukem Forever uppe till 10 liksom. Men uppseendeväckande är ju faktiskt att Sean Connery gör rösten till James Bond i spelet vid typ 75 års ålder.
Lite rossligare.
Lite rossligare. Det är hans sista insats som James Bond. Eller senaste. Han är ju fortfarande vid liv, man vet ju aldrig.
Nej. De borde göra en Bond-film där alla James Bondar kommer
James Bondar bondar.
Precis, och kommer och hjälper Daniel Craig. Han är en riktig knipa. Så kommer hela gänget. Så
Det
blir
hade
det
varit
en
något.
Expendables James Bond liksom.
Precis. Ja, det hade varit ganska kul faktiskt. Eller någon sorts parodi eller något sånt.
För alla lever, nej.
Jo, alla lever.
Ja.
Vilka är det nu? Vi har Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, George Lazenby, Pierce Brosnan och Daniel Craig. Jo då. Hela raddan kan vara med i denna superfilm som du börjar planera just nu.
Ja. Det var ju många fina miljöer i den här filmen. Eller de
Ja.
här platserna de har hittat i Istanbul. De gav sig ju själva. För så fotot kändes ju mycket bättre än i förra.
Ja, det var
Eller...
ju roligare saker att placera blicken på
Ja.
överlag.
Men med de här pelarna och det blev ju mycket mer djup i bilden och väldigt fint ljus och sådär. Den hade ju en snygg scen där också med Grant. Det var väl den snyggaste scenen tyckte jag på tåg. När de var vid en perrong och Bond gick ut i tåget och Grant gick in i tåget och blängde ut genom fönstren. Så gick de liksom åt sidan. Och sen när Bond stannade och pratade med någon så såg man bara reflektionen av Grant in genom fönstret och i en spegel eller reflekterande yta inne i vagnen. Det
Ja,
måste vara
absolut.
fräckt.
Den hade ju inte de där roliga kamerapanoreringarna som
Nej, det där är lite
Dr. No hade i
crazy.
början. Men det kändes ju som en snyggare film ändå.
För det hade ju inte den heller efter att ha haft det i början så slopade den ju det
Ja, just det. Precis.
i de resterande två tredjedelarna av filmen. Så att...
Har vi något mer att säga om From Russia with Love?
Jag vet inte. De får jobba lite på kostymbytena.
Besvikna på kostymbytena. Den hade ju som sagt en riktigt rolig halvtimme i början av filmen. Eller ja, den andra halvtimmen. Den var ju, då satt vi och gapskrattade stundtals.
Jag var inte lite för roligt. Skulle inte Sean Connery vara en lite seriösare
Ja, nej, jag vet inte riktigt.
Bond?
Det kändes ju som en Roger Moore-Bond där och då med periskopet, med den här märkliga dialogerna mellan Karim och Bond, de pratar om dockor i bilen och när de sköt skurka genom Anita Ekbergs mun.
Mm, mycket skämt om att han hade så stort familjeföretag med sina söner. De var överallt, ploppade upp. Det där fixar min son. Det där fixar min son. Det där är min son. Och så vidare och så vidare.
Precis. Roligt också att Bonds one-liners, de är ganska dåliga oftast. Och ibland så är de ju direkt värdelösa. Bond beskriver bara vad som hände. Speciellt när helikoptern, när han har skjutit ner helikoptern och åter, eller han går tillbaka till Tatiana och berättar vad som hände. Ja, de har förlorat en helikopter.
Mm.
Säger han med den här one-liner-känslan.
Mm.
Schwarzenegger hade ju rasat.
Ja, men Schwarzenegger är väl, det är väl kronan på verket i utvecklingen av one-liner, eller?
Mm, mm. Nej, ingen har ju gjort bättre.
Så det här är ju ändå, här kanske man ändå fortfarande försöker förstå vad man överhuvudtaget, hur man... Jag vet inte, när började man med one-liners? Det finns säkert någon som är expert på det.
Ja, det var ju inte här uppenbarligen.
Eller var det det?
Eller var det? Ja, i och för sig, det kanske var.
Det skulle kunna vara en skranglig start. Nej, men det finns säkert något tidigare också. Men,
för Roger Moore får det, ju det känns som att Roger Moore kommer ju senare att det kommer ju krylla one-liners i hans filmer.
Men här är det ju sin linda, känns det ju som.
Men överlag så var det ju en betydligt trevligare upplevelse än Dr. No. Det känns ju som att det börjar komma igång nu på allvar och att man faktiskt kan ha någorlunda trevligt när man faktiskt ser på filmerna. Man kan skratta åt dem med gott mod.
Men hade du så otrevligt till Dr. No?
Men det var ju riktigt tråkig. Okej, den där med draken och allt det där, det var ju lite småkul såklart. Men nej, de kan bättre. Och kanske blir det ännu bättre i nästa avsnitt när vi tar oss an Goldfinger.
Just det.
Det är ju den kanske mest klassiska egentligen.
Den brukar väl omnämnas som den bästa av många, va? Jag kommer inte ihåg. Jag minns den som lite tråkig också. Men ja.
Intressant.
Heter den Guldfingret på svenska eller?
Jag tror faktiskt att den hette Goldfinger än på svenska. Så det måste ju varit ett trendbrott.
Kom den 1964?
Att inte bemöda sig att döpa om filmen till svenska på 60-talet. Det är ju ändå...
Det måste finnas fler exempel.
Mm. Ja, men vi tackar för visat intresse om ni orkat lyssna så här långt. Tack för att ni lyssnar. Det är jättekul att göra den här podden. Signing off.
Tack. Tack för idag.